ja men min mamma var si eller min pappa har aldrig kunnat göra så.
Precis, att man ibland använder det som en ursäkt för att man själv beter sig illa.
Ja, sådär. Man kommer undan lite.
Ja, men vet du, min pappa var hela tiden otrogen, så jag har aldrig haft en förebild för hur ett lyckligt äktenskap är, så därför är jag också otrogen.
Exakt.
Jag menar, det håller inte.
Idag i relationspodden så ska vi fundera på hur länge man kan fortsätta att skylla alla sina svårigheter i livet på sina föräldrar. Och den här frågeställningen gjorde faktiskt en del av er ganska arga.
Jag tycker ändå att vi försökte vara ganska noggranna där i den här lilla frågeartikeln som vi la ut i söndags. Att vi är ju inte ute nu efter att på något sätt förringa någons trauma. Men ändå var det enda som tyckte att det är ju precis just det vi gör. Och jag kan faktiskt förstå det här i viss mån. För när man pratar om det här med en svår barndom så är registret ju jättebrett. Det kommer ni att märka när ni hör den här veckans brev. Någon kanske nu har känt sig sådär allmänt förbisedd av sin förälder och någon annan har känt en grym press på att man ska prestera en massa. Och en del har ju blivit både fysiskt och psykiskt misshandlade av sina föräldrar. Och här är det kanske på sin plats med en liten triggervarning. Det här avsnittet kommer att ta upp berättelser om barn som far illa. Så ett varningens ord där. Om du inte vill lyssna på det så har vi i alla fall nu förvarnat dig lite om den saken. Och jag kan ju förstå att när det handlar om riktigt, riktigt hemska saker så kan det kännas sådär att ja, nu kommer Norren och Frans här och så hojtar de något förnumstigt om att skippa offerkoftan och gaska upp dig och så här. Men det är ju verkligen inte det vi kommer att göra.
Ja, men det är ju så här, vi väljer ju ibland att ta upp svåra ämnen för att vi tror att det är viktigt. Och jag tycker också att den här veckans brevskörd tyder på just det här, för vi har fått väldigt många och också väldigt långa, fina men hemska beskrivningar av hur det egentligen har varit i barndomen och hur det har påverkat en. Så om du har haft en riktigt sån här pissbarndom så kommer du ju nog att märka att du tyvärr inte är ensam om det. Och du kommer också att få höra av medmänniskor som har haft väldigt svårt att lämna de här trauman bakom sig.
Men sen kommer du också att få höra av människor som med olika metoder och tankesätt har lyckats omvända en olycklig barndom till ett hyfsat lyckligt vuxenliv. Det här är väldigt inspirerande. Och det måste jag säga att också vi som har haft en bra barndom men kanske har någon i sin närhet som ofta tar upp sånt som skaver från barndomen. Vi kommer att lära oss ett och annat av att lyssna på breven i det här avsnittet. Så det gäller nog att vara alert. Och jag har nästan Hanna på att känna att det här kommer att bli ett av våra viktigaste avsnitt någonsin.
Absolut, absolut. Så nu tar vi och lyssnar med båda öronen och så får vi förhoppningsvis lite kamratstöd och också insikt i hur den här problematiken funkar. Vi kan börja här med ett brev som kommer från Helena 46 som skriver så här. Efter en otrygg barn och ungdom med försummelse, psykisk och fysisk misshandel så har jag svårigheter, bland annat ångest och undvikande personlighetsstörning som aldrig går att bota. Det har ju utvecklats fel i hjärnan på grund av barndomen och jag hade behövt omhändertas men samhället blunda. Varje gång jag får betala dyrt hos tandläkaren eller varje gång det verkar i den dåligt läkta handleden, då minns jag rent fysiskt det som hände mig och de känslomässiga problemen har jag vant mig vid. Livet, personlig utveckling, karriär och bra ekonomi, det är för andra. Jag är nöjd om jag är trygg och blir lämnad i fred. Därför bor jag i en liten hyreslägenhet och vistas mycket i skogen. Jag odlar på balkongen och jag läser språkkurser online. Jag försöker att inte delta, men sorgen finns där. Över vem och hur jag hade kunnat vara med mer normal uppväxt. Den hade inte ens behövt vara varm och kärleksfylld. Bara inte fylld av hot, våld och hat. Skriver Helena 46.
Helena, tusen tack för ditt uppriktiga och hjärtkärande brev. Och jag reagerar speciellt på det du skriver att till exempel livet och personlig utveckling, karriär och ekonomi, det är liksom för andra människor än för dig. Och jag hoppas ju att du skulle förstå att så är det inte. Och Helena, 46 kallar du dig. Jag gissar att du kanske är 46 år gammal. Det är ungt, det är mycket liv kvar och det livet är nog för dig också. Och med full respekt att det du har varit med om, fysiska och psykiska trauman som sitter i. Jag skulle hoppas att du sitter kvar och lyssnar noga nu på de brev vi kommer att läsa upp, för att du har många som har varit i motsvarande situation. Och kanske du kan få lite hopp och inspiration av att andra människor faktiskt har hittat sätt att bearbeta det här, så att de har börjat må inte superduper och glömt och förlåta allting, förstås inte, men kanske ändå har börjat känna sig lite mer tillfreds med sin tillvaro. Sen vill jag också säga det, att det är väl inget fel på att du sitter på din balkong och odlar och läser språkkurser och så här. Det låter skönt att du har hittat en tillvaro som är trygg för dig, och det är ju fint. Men i alla fall, att så mycket sitter i och drar ner dig och att du känner dig nästan lite fjärmad från andra. Det tror jag att du skulle kunna arbeta med, för det ska inte behöva vara på det sättet.
Nej, och det där behöver man ju nog absolut hjälp med. Jag menar, vi är ju inga terapeuter eller psykologer eller psykiater eller någonting sånt. Men det finns många som är specialiserade på just det här med traumahantering. Så att kanske någon sån skulle kunna hjälpa. För att man har ju rätt i sitt eget liv också. Och jag tror också att ibland behöver man kanske bara just liksom ta ett skräppgrepp om det här stora problemet för att kunna hitta då den här någon typ av livsglädje och att kunna gå vidare ändå.
Nu här kommer nu ett vittnesmål från signaturen Sid Vicious 37 som skriver: jag har själv växt upp med en narcissistisk och nedvärderande förälder som kallar mig bortskämd, ful och underlig. Hen kunde vara kärleksfull när jag hade gjort allting så att säga ordentligt, men så fort någonting gick dåligt, då kom hela ramsan. Det här gjorde att jag inte vågade ta risker och inte vågade be om saker, och det höll i sig när jag blev vuxen. Jag bytte till exempel inte universitet när mina studier var jobbiga, för jag vågade inte. Och jag gjorde inte slut med ett hemskt ex, för jag trodde att jag aldrig skulle få någon bättre. Men ordet jag vill lyfta fram här är terapi. Sök hjälp helt enkelt. Prata med ett proffs. Det räcker inte alltid att prata med din partner eller dina vänner. Det är inte säkert att de kan hjälpa. Jag började i terapi när jag var i mitten av 30-årsåldern, och det har gjort underverk. Speciellt när jag faktiskt började göra de där övningarna som terapeuten gav till mig. Jag ska inte säga att det här är något man ska göra för sin omgivning. Nej, omgivningen får sköta sig själv. Det här ska du göra för din egen skull. Det blir bättre, intygar Sid Vicious 37.
Vad glad jag blir av det här brevet. Det finns det där hoppet, och det är ju det som vi behöver. En tanke om att det kan bli bättre. Så tack för det här.
Jag tycker det här är också bra. Strunt i omgivningen och vad de tycker. Det är verkligen en viktig poäng här. Att det kan ju hända också att man känner lite sådär att jag är nu sån här och folk tycker nog att jag är tråkig och jag är säkert besvärlig när jag jomsar på här om mina minnen. Nej, men strunta i det. Det här är värt att arbeta med för din egen skull och för att du ska må bättre.
Mm. Ylva 47 har också skrivit till oss på följande sätt. Mina föräldrar har alltid haft ett komplicerat äktenskap. Pappa har stundvis tryckt ner mamma, och hon har talat illa om honom med oss barn. Jag har tagit skada av det här, och i yngre ålder så skyllde jag allt på dem. Men i något skede så insåg jag att mina föräldrar inte är perfekta, att de antagligen har gjort så gott de kan. Och jag är skyldig att ta ansvar över mitt eget liv och se till att mönster inte upprepas. Nu är jag medelålders, jag har gjort misstag med mina egna barn, men jag har bett om förlåtelse och strävar efter att varje dag kunna vara en trygg vuxen i deras liv. För att kunna förlåta mig själv så behövde jag också förlåta mina föräldrar. Det här är ingen lätt process, men det behöver göras för att generationstrauman ska kunna brytas.
Ja, och Ylva 47 här, hon tar upp något som flera andra av er också var inne på. Det här med förståelse och förlåtelse gentemot sina föräldrar. Och det här är ju förstås något som varierar väldigt mycket från fall till fall. Jag begriper att det är svårt att börja förlåta någon som faktiskt har gjort en riktigt, riktigt illa. Men just sånt här som klumpigt föräldraskap och sånt här dumt som att baktala sin partner så att barnen hör och sånt här. Jag kan förstå att det kan vara skönt och helande för en själv att vara så att jag fattar, det var kaos, hon tänkte inte efter, det var jättedumt att hon sa så här, men jag behöver inte gå och grubbla på det nu något mera. Och att det kan vara en sån skön grej att jag lär mig istället av föräldrarnas misstag och försöker kanske komma fram till metoder att bli en lite bättre förälder själv.
Mm.
Det måste kännas ganska värdefullt, tänker jag.
Ja, och så tror jag också det här just med att man kanske inte kan förlåta, men man kanske kan släppa det. Att det inte upptar så otroligt mycket energi och plats liksom på ens egen hård skiva. Mm. Jag tror att det kan vara ganska skönt det där. Och sen just det... att den där förståelsen för de där föräldrarna. Men alla, många som lyssnar på den här podden och vi också, vi är ju föräldrar. Och man misslyckas ju mer eller mindre varje dag på något sätt. Att man måste kanske vara lite förstående med sig själv och sen kanske ha lite överseende också. För att emellan känns det också sådär som att jag kan träffa människor som kanske nu inte har haft, eller de har inte haft sådana här hemska barndomar som de här människorna nu som har skrivit in här inledningsvis har haft. Men ändå liksom som fortfarande gnäller att ja, men min mamma var si eller min pappa har aldrig kunnat göra så. Och sen liksom fortfarande som medelålders bär omkring på någon sån här agg från barndomen. Och då kan jag emellan känna sådär att det där kanske börjar vara läge att släppa nu. Att jag menar inte som sagt som vi sa det, som du sa där Eva, det är en skillnad på trauman och trauma, men vi just säger att ja, att min mamma hon berömde inte mig tillräckligt mycket, så därför är jag sån här.
Precis, att man ibland använder det som en ursäkt för att man själv beter sig illa.
Ja, sådär. Man kommer undan lite.
Ja, men vet du, min pappa var hela tiden otrogen, så jag har aldrig haft en förebild för hur ett lyckligt äktenskap är, så därför är jag också otrogen.
Exakt.
Jag menar, det håller inte. Eller sen något sånt här att jag har haft en bekant som alltid sa det här att jag har ju alltid drömt om att spela piano, men min mamma sa att jag var totalt omusikalisk, så det blev aldrig av. Och då kan jag känna ibland sådär att hör du, Arbis står där borta.
Ja.
Gå och lär dig spela piano om det här fortfarande är en dröm du har. Du kanske inte hinner bli den nya Kleidermann nu med om du börjar vara medelålders.
En pigg-referens.
Ja, jag var varifrån kom han med sitt blonda svall. Hej, bara. Ja, men liksom... Att ännu låta den här föräldern bromsa en långt senare. Det skulle vara som ett litet kaxigt mittfinger åt mamma. Att man faktiskt sätter sig där och blinkar.
Ja.
Och var så att, nej men vet du vad? Ja, det är som det. Nu tänker jag lära mig spela piano för det har jag alltid villat. Pilutta dig mamma.
Ja, och sen kan det också hända att din förälder faktiskt har gjort någonting då, liksom, till exempel i tonåren när man har varit känslig. Så fortsätter du ännu fast som medelålders eller till och med som äldre att upprepa den här samma ramsan i ditt huvud, fast mamma kanske har legat död i 20 år.
Exakt.
Vet du, som att man nästan så hjälper sina föräldrar att liksom behandla en dåligt ännu mera, fast de inte ens gör det något mera.
Exakt, man tillåter dem ju fortfarande att ha ett grepp om sig.
Mm.
Som sagt, jag menar nu igen, vi är inte ute efter att trivialisera det här heller. Det kanske inte bara var den här kommentaren om att man var omusikalisk, utan det kanske var en mamma som tryckte ner en i mångt och mycket. Men i alla fall, när det här är en sådan återkommande grej som jag har fått höra flera gånger, att drömmen om att bli pianist. Så då känner jag lite så att nej men gör något saken då.
Exakt.
Om det faktiskt är så här viktigt för dig.
Mm. Och sen är det också en skillnad på hur man upplever saker. För det har man ju också hört om att en syskonskara kan uppleva hemmet på helt olika sätt beroende på hur syskonen är funtade. Att vissa är mer känsliga och vissa är mer som teflonpannor. Jag tycker det här brevet som kom in från syskonet 45 beskriver just det här.
Vi är flera syskon, så vi har alltså haft samma problematiska föräldrar. De flesta av oss har klarat att försonas med det här och lever nu mer eller mindre lyckliga liv. Men ett av oss syskon klamrar sig fast vid alla oförrätter och det känns som att hen använder det som en orsak att inte ta tag i det som hen faktiskt skulle kunna påverka. Man kan inte ändra det som varit, men det finns mycket man kan göra. Man kan sköta sin hälsa, man kan låta bli att dricka, man kan sköta sitt jobb, man kan sköta sina relationer. Alla gör nog sitt bästa, men en del tar mer skada än andra. Samtidigt måste man i något skede inse att det är man själv och inte andra som har ansvaret för ens eget liv. Man kan skylla på andra, men det leder ju liksom ingenstans, konstaterar syskonet 45.
Och det här är så bra. Just det här med ansvaret för det egna livet och det egna uppfattningen av livet och ens egen lycka och ens egen självkänsla. Det här ligger faktiskt hos en själv. Och om du är syskon i 45, att du har ett syskon som antagligen är ungefär samma ålder som fortfarande klagar då på de här problematiska föräldrarna och beskyller dem för det. Att man måste bara ta ansvar för det. Eller liksom, varför skulle man inte göra det? Det är ju bekvämt att skylla på dem, men det skulle inte vara roligare om man bara kan gå vidare.
Det är intressant att veta att är det mellansyskonen som är den här som har svårt att gå vidare.
Ja.
Det framgick inte av brevet. Men jag menar, det där är ju också lite samma sak. Att man håller i vuxen ålder när alla har flyttat hemifrån för tiotals år sedan. Men man är fortfarande den där som ständigt tar upp att man blev orättvist behandlad när man var 12.
Ja, att du fick alltid sitta framme då vi skulle köra till butiken.
Ja, och de du har fick alltid gilla bättre julklappar och så fick jag dina gamla grejer. Och därför är jag sån här.
Ja, och därför vill ingen ha mig.
Ja, det är ju jättesorgligt och jättetragiskt att det känns på det sättet. Men jag håller nog väldigt mycket med vår brevskrivare här. Att man har ju ett ansvar själv för att leva sitt liv så som man vill ha det.
Mm.
Men det kan också vara... Jag kan tänka att en sån här gnälligt syskon som tar upp sån här orättvisor från barndomen mer än sina de andra syskonen som har lyckats hantera det. Det kan ju också vara ett sätt att få uppmärksamhet. Det kan vara kanske till och med lite... No, det var inte vi som skrev det här utan det var en lyssnare som skrev till oss att vad ska man göra med sådana människor som trivs i sin offerkofta? Att det liksom har blivit på för att det är lite bekvämt att ha den sådär. Att ja, det är nu så här att... Ja. Att man lite, just det, som du var inne på, Hanna, att man slipper ju det där ansvaret när man sitter där och gör sig till ett offer.
Offerkoftan kan vara ganska mysig och bekväm nog faktiskt att sitta i. Det är inte frågan om det. Jag har också suttit där emellan och tyckt synd om mig själv. Och nu gör jag det fortfarande alltid emellanåt. Och det kan man göra, men man kan inte leva hela sitt liv på det sättet. Jag tror nog att man behöver liksom... Alltså, ta ansvar för sin egen inställning. Jag tjatar alltid om det här, men du är ansvarig för hur du uppfattar ditt eget liv och hur du förhåller dig till saker. Sånt kan du jobba på, till exempel med hjälp av ett proffs eller någonting sånt. Så att, jag menar, för att du själv ska ha det lite bättre, för du kan ju inte ändra det som har varit.
Jag tycker Grodan Boll 40, ni har ovanligt lustiga signaturer den här veckan, noterar jag. Men Grodan Boll 40 hade flera intressanta poänger i sitt brev. Börja med att skriva, min mening är att man som vuxen bör inse att ens föräldrar inte är perfekta. Det finns en orealistisk uppfattning hos en del personer om att alla andra har så perfekta familjeförhållanden. Så där alla Hollywoodfilm, föräldrar som har ett tålamod som aldrig tar slut, som stöder sina barn i precis allt och är självuppoffrande. Det förekommer aldrig något gräl i familjen, ingen avundsjuka och så vidare. Men hur många har nu en sådan familj i verkligheten? En del personer har ett starkt behov av att hoppas att deras föräldrar eller syskon ska förändras så att relationerna ska bli bättre. Istället för att inse att nu är det så här. Den här personen är sån här och det är jag som måste förhålla mig till det.
Ja, Grodan Boll 40. Jag skriver under allt vad du sa där. Här finns så mycket bra just det här med den här illusionen av att alla andra har det så mycket bättre än vad jag har det. Och sen just den här offerkoftan som man bara helt enkelt måste ta av sig. Och slänga den i roskisen i något skede.
Och sen kanske också det där att mitt liv skulle bli lyckligt
om
pappa skulle förstå att säga förlåt. Så kanske pappa är död så det går ju inte.
Ja, eller du kanske aldrig får det där förlåtet ändå. Liksom, för att pappa är nu sån där som pappa är. Och då är det så. Och då kan du välja då sen hur du förhåller dig till det.
Ja, jag hade också en släkting som väntar med att konfrontera sin partner tills den här partnern var helt dement. Och det var ju också så dags då.
Ja, man vet ju inte vad man kan få olika svar beroende på dagen.
Ja, exakt. Och att sen då fortfarande hålla fast vid det här att det är ju det här att han aldrig har sagt förlåt för det här som skedde då och då och då. Och därför kan inte jag heller nu vara lycklig.
Mm.
Så det, har man inte tagit upp det genast, så det handlar om en parrelation och inte en föräldrabarnrelation. Men jag menar, har man inte tagit upp det genast när det börjar skava, så får man lite skylla sig själv sen när det är för sent.
Ja.
Här kom ett långt brev från signaturen MTK67. Jag har kortat ner det här brevet lite grann, men jag tycker ändå det är värt att vi tar bitar av detta. Och MTK67 skriver också att han har inte och kanske inte ens tänker lyssna på den här podden, men det var terapeutiskt för honom att skriva ner det här.
Mm.
Så det är ju trevligt om det kan fungera på det sättet också. Det här var min verklighet som barn från 8 år framåt när min mamma gifte om sig med ex. Jag fick ej klä på mig sittande, förutom strumpor. Jag fick inte nicka om jag svalde mitt kvällste. Jag fick inte ligga i sängen och läsa deckare. Jag måste plocka blåbär. När lillebror grät eller krångla så fick jag stryk. Mitt långa hår irriterade ex, men det var ju bra för honom att riva i. Det var jag som skötte snömockningen. Det var jag som målade hela huset. Och jag har fått en het stekpanna i huvudet. Här tillägger jag alltså Eva att den här listan pågick långa, långa vägar till här då. Men vi tog med de här punkterna så att ni ska få en uppfattning om hur det har varit hemma hos den här personen. Jag har nu för länge sedan sluppit det här, men tyvärr har jag fått psykiska skador som jag är väldigt bra på att dölja. Misshandel och skräck som barn gör en inte starkare. Men man har svårt att värdesätta sig själv och tänka själviskt. Man trycker ner sig själv, för man ska ju inte tro att man är något. Det är klart att man har sitt eget ansvar när relationer inte fungerar. Men det är mycket svårt när man inte har något som helst förebilder. Man vet inte hur en riktig familj fungerar. Man kommer inte ur det här ensam. Man behöver hjälp, och den hjälpen är ofta svår att få. Jag tror inte att det går att helt tillfriskna från en svår barndom. Själv har jag en minnesblockad från den tiden. Jag är inte säker på allt det där som jag minns. Jag har som vuxen haft stora problem med halstarriga, styrande, indolenta manspersoner. Då slår mina taggar ut direkt, och jag föredrar kvinnliga ledare, även starka sådana. Jag föredrar också kvinnliga grupper. Jag känner mig mer bekväm med dem. Jag skriver det här utan att ha hört podden. Jag vill inte styras i det jag skriver, men det här skriver jag som en form av terapi för mig.
Ja, hoho. Det var någon som skrev in om just det här med traumabearbetning och hur det sätter sig på något vis i hjärnan och i kroppen och hela systemet. På något vis hela människan och hela psyke.
Just centrala nervsystemet.
Ja, speciellt just det här med liksom fysisk misshandel. Att det liksom skapar en känsla i kroppen som inte går att få bort sådär bara. Utan oftast så behövs det då professionell hjälp för det.
Mm.
Och att det är just som du skriver här, att det går kanske inte att tillfriskna helt. Men att man kanske kan lära sig att leva med det. Och kanske också undvika personer som är triggande i det här fallet då. Manspersoner som du upplever som obehagliga. Och inte det är så konstigt heller om man har haft en sån här sadistisk mansperson runt sig.
Nej, och det här är ju också beklagligt det här med att den här hjälpen ju faktiskt inte är så lätt att få. Och det här vet jag själv också av erfarenhet. Att det här, att man ser ju så lätt att gå i terapi så hjälper det. Men det är svårt att hitta den där rätta terapeuten. Och ibland krävs en ganska stor ansträngning redan det att hitta rätt person. Och det kan kosta pengar också att söka sig fram och innan man får stöd och innan man får den hjälp man behöver. Men det är ändå, skulle jag säga, så värt att försöka.
Mm. Och så finns det ju nog stödgrupper också för människor som har haft olika typer av svårigheter. Som man kanske kan få lite kamratstöd i och kanske kan få lite tips och råd av.
Nästa brev vänder lite på steken, för här är det nu föräldraperspektivet som kommer in. Och det här tycker jag också är en ganska intressant vinkel på det hela.
Ja, det här är signaturen Rådlös mor och mormor 70 plus som skriver att vår vuxna dotter är en kreativ och högpresterande person som insjuknade i utmattningsdepression för några år sedan. Hon har gått i terapi som troligtvis pågår ännu, och vi blir beskyllda för att vi inte bryr oss. Enligt vår uppfattning så har vi brytt oss enormt mycket under många år. Vi har ställt upp både med praktiska saker, vi har hjälpt till med renovering i deras hem och tagit hand om hennes barn när det har funnits behov, och också annars funnits där och hjälpt till. I samband med dotterns depressionsdiagnos, som hon närmast i förbifarten berättade om, har vi enligt henne inte varit ett dugg förstående. Må hända kan hon i viss mån ha rätt i det, men saken var att vi blev överrumplade och visste inte riktigt hur vi skulle reagera. Och senare försök att rätta till den här saken så har bemötts med att ja, nu är det för sent. Vi har föreslagit familjeterapi, men dottern vill inte delta med motiveringen att ni ska ändå alltid ha rätt. Våra egna spontana diskussioner, såsom till exempel hastiga möten på gården eller i tamburen, slutar alltid i katastrof. Och därför försöker vi, och i synnerhet jag, in i det längsta undvika konfrontation. Min man har mera skinn på näsan, men jag märker att det trippar på tårna, för hur jag än vänder mig så verkar det bli fel. Skriver Rådlös mor och mormor 70 plus.
Ja, det var intressant. Vi fick faktiskt ett annat brev som påminner ganska mycket om det här. Var det också var några föräldrar som lite häpet konstaterar att deras barn är väldigt missnöjda med sin uppväxt. Fast de föräldrarna intygar att inte var det något stora grej, inga missbruksproblem. Ja, vi jobbar ganska mycket, det gjorde vi förvisso. Men vi trodde nog att våra barn hade allt de behövde. Men nu får man sen i vuxen ålder höra att man har varit kall eller inte brytt sig och så här. En spontan tanke här nu när jag läser Rådlös mor och mormors brev är ju det här då att dottern har varit utmattad och hon har haft en utmattningsdepression. Hon går antagligen ännu i terapi. Jag undrar om de här kommentarerna ni har fått höra på sistone har med den saken att göra. Hon är inte där ännu. Det här är en läkningsprocess som ännu pågår för henne. Och därför tycker jag kanske inte att ni ska ta allt vad hon säger just nu på så stort allvar. Jag tycker däremot att ni har gjort helt rätt i att ni till exempel har föreslagit att ni ska fortsätta prata om det. Ni har föreslagit terapi som hon har vägrat följa med på. Men jag tycker fortsätt göra det ni gör, alltså visa att ni visst bryr er och att ni visst är där, och så får ni kanske ge henne lite tid och se om hon börjar må bättre, om hon i det skedet sen också skulle vara mer öppen för att diskutera med er. För jag förstår ju att ni blir ju säkert sårade av det här, men hade det nu varit så där himla tokigt faktiskt?
Mm. Alltså en spontan tanke, och nu får ursäkta mig redan i förväg för det är säkert någon som blir sur. Jag har varit på en del träffar med olika terapeuter och psykologer under årens lopp, och nästan alla så vill ju hitta fel hos föräldrarna. Och det är inte alltid föräldrarnas fel heller. Vet du, så att man ska ofta gå tillbaka till barndomen, att det var det och det och det som
alla
gör.
Alla föräldrar gör ju helt tokiga saker ibland. Ja. Det finns inte något sånt som felfria föräldrar. Det skulle vara läskigt att ha felfria föräldrar.
Ja, så jag kan också uppleva det där kanske att det är lite orättvist också hur ni blir behandlade nu. Att ni ändå gjort så gott ni har kunnat. Ni kanske har jobbat då, eller att man har jobbat mycket eller någonting sådär, men sen har vi också kunnat åka på semester varje år.
Mm.
Eller något sånt här att det, i terapisammanhang så kan det också bli att man blir liksom, att man som förälder då automatiskt blir den som terapeuten tillsammans med sin patient vill skylla på. Förstå hur jag menar det här nu. Att ibland kanske man också behöver just, visserligen kan det finnas fel där, men det kan också vara det att man själv kanske tolkar allt på ett visst sätt utan att det är menat så. Man kanske ser det med viss färg på glasögon eller något sånt. Bara som en tanke.
Och då kan man ju trilla just i den där fällan som vi tidigare var inne på, att det är ganska bekvämt att ha en ursäkt.
Mm.
Att jag har nu så svårt med det här med att anknyta till folk och så här. Att jag är nu ibland lite så här opålitlig och så här. För att jag hade, vet du, mina föräldrar jobbar hela tiden, hörde inte på mig när jag hade det svårt. Det kan vara ganska bekvämt att ha en sån ursäkt för att sen själv bete sig illa. Men det är inte en hemskt behaglig tendens. Men som sagt, jag hoppas ju att den här dottern kommer ur sin utmattningsdepression och börjar må bättre. Börja där. Och sen efter det så kan man, nu blir det svengelska, det är lättare att hold henne accountable.
Ja.
Sen är hon inte deprimerad. Då i det skedet kan man säga att, men snälla någon, var är det skon klämmer? Vad var det vi gjorde? Vi måste ju prata om det här nu. Vad menar du att det är för sent? Men sen passar det nog att vi kommer att ta hand om barnbarnen.
Ja, det tycker jag. Så just så där. Ja. Kopiera, skriv ner det vad Eva just sa. Och så säger ni det. Vi ska ännu ta ett lite annat upplägg här innan vi börjar avrunda för idag. Och det här kommer från signaturen Lyckligt separerad 50+. Och här handlar det om parrelationen. Jag sällskapade i många år med en tjej som hade vuxit upp i ett otryggt hem. Hon hade blivit utsatt för diverse osakligheter och olika former av psykiskt och fysiskt våld. I början så var det lätt att stödja henne, att vara förstående och att hoppas att en trygg vardag småningom skulle läka hennes sår. Men ju längre förhållandet vara, desto mer upprepade hon sånt som hon hade varit med om i sin barndom. Hon började behandla sina närmaste på samma sätt som hon själv hade blivit behandlad. Och till slut så blev situationen ohållbar och vi separerade. Tolerera aldrig osakligheter och våld. Även i de fall där en dålig barndom är den påstådda orsaken. Faktum är att det troligtvis inte kommer att bli bättre om personen i fråga väljer att se sig som offer och inte ta ansvar för sitt eget beteende. Skriver Lyckligt separerade 50+.
Det där är en så bra poäng. Att vad har man för ansvar som partner till någon som har haft en svår barndom? Jag menar, givetvis ska man vara stöttande och förstående och lyssna och så här. Men nej, man ska ju inte finna sig i vad som helst. Man måste ju få sätta sina egna gränser. Och här verkar det ju som att den här, vår brevskrivares partner, inte gjorde speciellt mycket för att arbeta med saker, med att arbeta med sig själv, utan till och med lät det, det förflutna påverka henne så mycket att hon började ta ut det på sin partner.
Mm.
Och då, det är absolut inte okej. Och det är just det där att använda det som en dålig ursäkt för sitt eget dåliga beteende.
Och jag tycker överlag att det skulle vara väldigt tröttsamt att vara tillsammans med någon som hela tiden pratar om sin risiga barndom eller skyller allt på sin pappa eller mamma eller vem det nu sen kan vara. Att det här skulle vara liksom en grej som alltid dyker upp. Att ja, men det är för du vet, du kan inte veta för att jag hade ju det så där att det är lätt för dig att säga som har haft det så bra.
Ja, exakt. Jo, i varje fight är man så där, men du vet ingenting för du hade så en bullbakar mamma och alla var snälla hemma hos dig.
Exakt.
Att man använder det som ett vapen. Nej, det är inte okej.
Mm.
Men ett bra brev. Tur att du också skrev så vi fick med den synvinkeln.
Mm. Nu ska vi ta och avrunda. Och vi brukar ju ofta välja ut ett veckans brev. Men idag kunde vi inte välja så idag har vi två veckans brev.
Ja, jag tycker de sitter bra här på slutet. Och det första av dessa två kommer från Zelda 35 som skriver... Jag växte upp med emotionellt frånvarande föräldrar födda på 40- och 50-talet. Deras egna barndomar hade kantats av trauman, bland annat av en pappa som gick bort i unga år och en känslokal mamma som slog sina barn. Min egen barndom blev som förväntat när ens föräldrar har obearbetade trauman och psykisk ohälsa. Jag kände aldrig att de älskade mig eller brydde sig om att lära känna den jag var innerst inne. Årtal av terapi och en NEPSY-diagnos senare har jag accepterat att mina föräldrar nog gjorde så gott de kunde från sina egna förutsättningar. Det enda man kan kontrollera är sina egna handlingar, att själv jobba på att läka sina inre sår och att inte ytterligare en generation får lida. Mina egna barn får ofta höra att jag älskar dem. De får kramar, gos och närhet i överflöd. Och de har föräldrar som bryr sig om dem och är intresserade av allt det som händer i deras liv. Mina egna sår är långt ifrån färdiglekta, men jag gör varje dag medvetna val för att nå dit. Och jag är stolt över hur långt jag trots allt har kommit.
Vi är också stolta över dig, Zelda 35. Vad fint. Det här är just ett typexempel på hur man kan bryta ett generationstrauma genom att jobba med sig själv och försöka göra om och försöka göra rätt. Jättefint.
Och kanske till och med överdriva lite åt andra hållet, att verkligen överösa sina barn med uppmärksamhet och kärlek. För att man ser att det där är någonting som har varit en bristvara i min barndom. Men nu breder vi på Reddit.
Mm. Det andra brevet som vi också hade här nu då, som veckans brev, så cirkulerar lite kring ett tema som har dykt upp i väldigt många av veckans brev, nämligen det här med den missbrukande föräldrar och alkohol i hemmet. Och signaturen Du kan bryta mönstret och må bra igen 39 skriver så här. Jag växte upp i ett hem där alkoholen styrde allt. Pappa, han var en intelligent man, men när flaskan kom fram så försvann allt det fina och det blev bråk, gråt och ständig oro. Jag och mina syskon, vi höll ihop, men skammen och rädslan har satt djupa spår. Och som vuxen så har jag märkt hur det här påverkar mina relationer. Jag hade svårt att lita på människor och tro på kärlek. Först efter en utmattning så sökte jag hjälp och börja i terapi och det här blev min räddning. Jag lärde mig förstå att det som hände inte var mitt fel och att man kan leka även efter en trasig barndom. Jag har idag ett tryggt liv, ett jobb som jag trivs med och en familj som jag älskar. Och jag har valt att inte dricka, för jag vet hur lätt det kan gå fel och jag vill att min son ska växa upp i ett hem där trygghet går före allt. Så till dig som kämpar, du är inte ensam och du kan bryta mönstret. Fokusera på det goda i ditt liv, men våga också ta itu med det svåra. Och framförallt, sök hjälp. Terapi är inget tecken på svaghet, utan ett sätt att börja leva på riktigt.
Ja, jag vet inte. Det finns liksom ingenting att tillägga. Där fick signaturen Du kan bryta mönstret och må bra igen 39 med precis allt det som jag också tänker just nu.
Mm. Ett varmt tack till alla er som har skrivit in. Tyvärr så fick vi inte med ens närmelsevis alla brev i den här podden. Men vi har satt flera också i en artikel på svenska.yle.fi. Och precis som vanligt så läser vi ju varenda bokstav som ni skriver in till oss. Så tack jättemycket.